I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Välkomna till Klimatpsykologipodden, en podcast med Frida Hylander. Hej Frida.
Hej Liv.
Och jag, Liv Svirsky. Och vi pratar idag vidare med anledning av corona och tittar på klimatet lite ur det perspektivet. Och idag med någon slags fokus på om de här beteendeförändringarna som vi gör nu under coronakrisen. Ja, hur gör man dem beständiga? Blir de beständiga? Och vad av det kan vi ha kvar? Och hur gör man överhuvudtaget för att få beständiga beteendeförändringar? Mm.
Man pratar mycket om det nu, att nu måste vi hålla i och hålla ut. Och att en svårighet med alla typer av beteendeförändringar är, och med allt mer så preventivt arbete, är att man kan ofta få folk att göra väldigt mycket till en början. Så, och sen så efterhand man vänjer sig lite. Det kanske inte känns lika akut eller lika läskigt. Då börjar följsamheten dala, så att säga. Så folk blir lite slappare med. Och som vi håller på med nu då. Att tvätta händerna och hålla den sociala distansen. Och sådär. Och det är ju en jätteutmaning för alla länder nu i coronakrisen. Men det är också en jätteutmaning i klimatomställningen. Där vi verkligen måste ha ett ännu längre perspektiv. Och behöver liksom hålla i och hålla ut där med de beteendeförändringar som vi gör.
Och generellt kan man ju säga att beteenden förändras väldigt mycket utifrån vilka konsekvenser de leder till. Eller beteenden styrs av vilka konsekvenser de leder till. Och det betyder ju att ett beteende blir bestående om det leder till konsekvenser som är intressanta. Det är ju liksom det viktigaste. Men vi vet ju också att beteenden också kan vara ganska hårt styrda av att de inte i sig leder till något som vi vill åt, men de tar oss ifrån något som vi vill bort från. Det vi brukar kalla i psykologspråk för negativ förstärkning.
Precis, och där kan man väl säga att det första exemplet som du nämnde är rent konkret, så kan det handla om att om jag äter en godis och godisen smakar gott, så liksom ökar sannolikheten att jag kommer vilja äta samma godis en gång till. Alltså att konsekvensen av att jag åt godisen var någonting härligt, jag fick någon slags belöning av det, och då öka sannolikheten att jag kommer vilja göra samma sak nästa gång. Det som kallas för positiv förstärkning. Och negativ förstärkning mer är om till exempel om jag är rädd för spindlar Och så dyker det plötsligt upp en spindel i det här rummet där jag sitter. Om jag då går ut, liksom springer ut ur rummet så att jag slipper spindeln och mitt obehag minskar, då ökar liksom sannolikheten att jag kommer göra samma sak nästa gång. För att det någonstans så här funkade det jag gjorde. Det blev jobbigt när jag såg spindeln och sen sprang jag därifrån och då minskade det jobbiga. Och då minns jag att den konsekvensen funkar. Jag blev av med obehaget, blev av med det jobbiga.
Och där kan man ju säga att mycket av de beteendeförändringar som vi gör nu i coronakrisen är styrda av negativ förstärkning. Mm. Vi vill bort från risken att bli smittade, att många ska bli sjuka.
Mm.
Och också, det finns ju negativ förstärkning även i ett slags socialt tryck. Alltså man vill inte vara den som struntade i de här förmaningarna och som folk tycker är dum i huvudet eller så.
Mm.
Så det är ju mycket negativ förstärkning. Och negativ förstärkning är ju oerhört kraftfullt. Det påverkar ju våra beteenden dagligen och stundligen.
Mm.
Men det är inte särskilt kul att vara styrd av negativ förstärkning. Det är ganska lite lust i det.
Mm. Verkligen, och det där tror jag är jätteviktigt att skilja mellan. För de här diskussionerna dyker ju upp både nu i coronakrisen, men också har ju varit vanliga diskussioner i liksom klimatkrisen, där man har pratat mycket om till exempel flygskam. Nu över, när det var påsk här så pratade man mycket om stugskam. Alltså vilka skulle åka till sina stugor trots att man inte då, eller uppmanades att stanna hemma och sådär. Och där kan man ju verkligen säga såhär, rädslan för att skämmas. Att man undviker att göra någonting på grund av rädslan för att skämmas eller bli utpekad eller bli avvisad eller så. Det är ju också ett negativt förstärkt beteende så att säga.
Mm.
Och det är, precis som du säger, det är supereffektivt, i alla fall på kort sikt. Det är väldigt starkt hos oss. Men vi mår inte jättebra av det. Så vi måste skilja här när vi pratar om det här mellan vad som funkar på kort sikt, vad som funkar på lång sikt och vad som är så att säga liksom socialt hållbart för oss. Det vill säga, vad är liksom okej för oss att leva med i det långa loppet.
Och inte bara, ja precis, emotionellt hållbart också.
Ja, emotionellt hållbart tycker jag. Mm. Bättre uttryckt. Mm.
Och när det gäller klimatkrisen och de beteendeförändringar som det kräver av oss, så kan man väl säga att, ja men som sagt då, att mycket negativ förstärkning har varit inblandat. Mycket av att liksom komma undan hot.
Mm.
Men att ju mer vi kan se att beteenden som är klimatvänliga blir positivt förstärkta, desto större sannolikhet att många gör dem.
Mm.
Och gör det uthålligt.
Ja, och där kan jag ju tycka att man lite har missat att väldigt, väldigt mycket av liksom i klimatarbetet, framförallt då när man har riktat sig mer till så här gemene man eller gemene person, att det har varit mycket fokus på att sluta med grejer och att offra grejer och att ge upp grejer. Och att väldigt mycket också har handlat om minskningen av utsläpp. Och det är ju klart, det är ju en jätteviktig del. Det är ju så, det måste vi göra, vi måste minska utsläppen. Men det är också väldigt lätt att när vi bara pratar om vad vi ska minska, att vi hamnar i det här liksom negativa förstärkningsträsket, eller i så att säga undvikande träsket, om vi ska använda som ett enklare ord för det där. Att det blir väldigt mycket fokus på vad vi ska undvika. Men vi missar liksom att prata om vad vi ska göra istället. Och vi missar att prata om det vi faktiskt kan göra. Som vi var inne på det lite kort i förra avsnittet. Vad vi kan göra för att börja anpassa oss. Och vad vi kan göra för att liksom rusta oss själva. Och att det är någonting som både kan vara mer då belönande. Men också bygga den här liksom motståndskraften som vi kommer att behöva, men som också faktiskt kan göra oss tryggare och mer välmående. Så, genom att känna att vi har koll på läget, men också att vi är liksom beredda. Att vi redan har liksom börjat göra de här liksom skiftena.
Ja, så det är ju verkligen en viktig aspekt. Och där är ju klimatkrisen, åtminstone vad vi vet nu om corona, så är ju corona ändå en tidsbegränsad och relativt kortsiktig kris. Även om den känns plågsam varje dag. Medan ju klimatkrisen är ett mycket mer långtgående hot. Och jag menar, det är ju beteendeförändringar som, när de väl har införts, inte ska lyftas bort. Så som vi pratar om alla de här lockdown-strategierna nu till exempel. Det som du var inne på förra gången, att det snarare ska ackumuleras. Det ska tillkomma liksom, mer och mer. En annan aspekt som vi ju pratade om lite, du och jag, Freda, det är det här med att om man vill att en beteendeförändring ska bli bestående, så behöver man ju få uppmuntran för den. Och det finns ju många sätt att få uppmuntran, såklart. En kan ju vara bara att man känner att jag lägger om min kosthållning till vegetariskt och jag mår bra av det. Alltså man kan ju få liksom individuell. Men en annan är ju att få någon form av resultatrapportering på att det här som du gör, det leder i rätt riktning. Och det får vi ju i coronakrisen. Nu har vi ju inte fått, det är inte som att vi får så mycket positiva data än. Men de senaste dagarna har man börjat prata i Stockholm om att vi har nått en platå. Antalet inskrivna på intensivvård minskar lite. Antalet dödsfall minskar lite. Alltså, och vi har ju rapporteringar dagligen. Vi har ju dagliga alla vardagar har vi presskonferenser där de här siffrorna uppdateras. Så. Mm. Och hemsidor som uppdaterar oftare än så. Mm. Medan med klimatkrisen så behöver vi ju jobba med att få förstärkning betydligt glesare. Mm. Där mycket av det vi gör har utdelning på lång, lång sikt.
Mm. Och där är vi tillbaka lite där jag tror att det var första avsnittet på den här säsongen som vi pratade om. Det är att klimatkrisen är ju mycket lurigare på det sättet att den är liksom långsammare till sin natur och mycket mer komplex till sin natur. Att liksom, sambanden mellan orsak och verkan är både långsammare men också många gånger mycket mer indirekt än vad liksom coronakrisen är. Det är så himla tydligt att vi har ett virus, virus tar sig in i människor, människor blir sjuka och eventuellt dör. Alltså det är oerhört tydligt för oss där. Och dessutom så sker det här förlopp. Och det verkar ju vara svårt nog på många sätt att det här förloppet sker över liksom 2, 3, 4 veckor. Det vill säga att det vi gör nu ser vi inte effekten av förrän om 2, 3, 4 veckor, för att liksom, man blir inte sjuk och dör på en dag, så, utan det är en inkubationstid och sen är det ett sjukdomsförlopp och sådär. Men det är ändå någon slags överskådlig tid där vi dessutom nu kan få följa hela tiden. När det gäller klimatkrisen så har vi ju, om man säger den koldioxid som vi släpper ut i atmosfären idag, den kommer ligga kvar där i flera decennier. Så. Och vi kan inte säga exakt de konsekvenser som vi ser idag. Med liksom ökade temperaturer, men också med ökade liksom skogsbränder och stormar och sådär. Om de är ett resultat av saker vi gjorde förra året eller för 30 år sedan eller 40 år sedan. Så här. Mm. Och det där är mycket svårare för oss att motiveras av, så att säga. Det är svårare för oss att motiveras att fortsätta göra någonting om vi inte vet riktigt vad det leder till. Varför det här som jag gör just nu, kommer det att ge önskat resultat eller inte?
Och ett sätt att hantera det är ju faktiskt att vara värderingsstyrd. Mm. Alltså att utgå ifrån sina egna värderingar och att vara dem trogen. Därför att det i sig, att, alltså om min värdering är att jag vill lämna över en planet till nästa generation som i alla fall inte är i sämre skick än när jag tog över den. Alltså när man se sina barnbarn framför sig och vad man skulle önska. Alltså då hamnar vi i värderingar. Vad är viktigt för mig? Och om det är viktigt för mig, då kan det påverka mina beteenden nu. Fast jag inte kommer att se att det blir så. Mm. Men att, liksom, att leva i enlighet med sina värderingar är ju för många väldigt förstärkande, vill jag säga nu. Men alltså tillfredsställande.
Mm.
Även om de inte liksom syns i det dagliga eller ger någon slags omedelbara resultat. Men det här är viktigt för mig. Det här står jag för. Det här är jag beredd att kämpa för. Och det tror jag är en viktig grej. I allt där vi har att göra med beteendeförändringar som inte ger så påtagliga resultat. Att landa i sina värderingar och se vad brinner jag för.
Mm. Men då tror jag man ska komma ihåg att det där kräver liksom lite jobb från oss att ta reda på då och tydliggöra sina egna värderingar.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Och det är ett ganska stort, det är ju sånt som jag tänker att vi jobbar ganska mycket med i psykologisk behandling eller i psykoterapi, så, och som ofta kan vara ett väldigt stort och ganska omvälvande jobb där man verkligen så att säga sätter sig ner och rannsakar sig själv i det där. Men sen behöver vi någonstans liksom både så tydliggöra värderingar, men sen behöver vi också någonstans konkretisera då, men vad innebär det här? Liksom, vad är det då jag ska göra om jag ska leva i enlighet med mina värderingar, om jag ska leva i, om det ska liksom få vara min kompass så i livet, vad innebär det då i mitt dagliga liv, vad är det för val jag ska göra och vilka Vilka hinder kan jag eventuellt stöta på? Hur ska jag ta mig an dem? För att leva i enlighet med sina värderingar handlar ju ganska sällan om att göra det, att ta den enkla vägen, så att säga. Utan många gånger så kan ju det innebära att man gör ganska, får fatta en del tuffa beslut och göra en del uppoffringar och sätta en del gränser eller sådär. Och det kan ju verkligen vara värt att göra, men det kräver lite jobb liksom för att komma dit och för att också orka i det där. Mm. Framförallt om vi fortsätter leva i i en kontext eller liksom i en omgivning eller i ett system som lite så här motarbetar eller gör det svårt för oss att följa våra värderingar. Det har vi pratat om flera gånger. Så här. Och där är ju vi människor också ganska så att säga kontextstyrda. Alltså att de förutsättningar vi har runt omkring oss eller den omgivning vi har runt omkring oss påverkar också ganska mycket hur vi beter oss eller vilka val vi gör.
Ja, och det blir ju så oerhört tydligt här i coronakrisen hur det här kollektiva beteendeförändringen underlättar. Mm. Vetskapen att alla sitter hemma och jobbar. Att det är självklart att föreslå ett digitalt möte. Att man inte står för nära varann när man möts. Att man inte kramas. Allt det här är ju så oerhört underlättande. Och vilket ju, jag tänker att det är raka motsatsen till vad många klimatkämpar får uppleva. Där de hela tiden ifrågasätts och liksom utmanas i, dels att ingen annan gör så eller för få. Och att dessutom de som inte gör så då ifrågasätter. Det är ju liksom som man skulle, varför kan jag inte kramas för nu under corona?
Ja, precis.
Så är det helt självklart att så får man ifrågasätta en klimataktivist. Mm. Man kan håna en 16-åring ner.
Okay. Liksom. Och bara den grejen att ha liksom de ledande politikerna och ledande myndigheterna få liksom stå varje dag och tala om för oss å det striktaste vad de förväntar sig av oss, så att man inte är främmande för att sätta in ännu hårdare restriktioner om vi inte följer detta och sådär. Så det är självklart att det är en jättestor skillnad om man tänker på hur många politiker pratar om liksom klimatomställningen, och där man många gånger, kan jag tycka, säger att man tar det på jättemycket allvar, men samtidigt vill man inte offra någonting. Så att allting ska ändå få fortsätta precis som vanligt. Och sådär. Så att, och då ska vi väl ändå komma ihåg att så här, det är inte helt lätt ändå. Trots att vi alla är i den här coronakrisen tillsammans. Trots att vi har det här kollektiva liksom sociala trycket som underlättar. Trots att vi har politiker och ledande myndigheter som upprepar och vi hela tiden kan följa utvecklingen med några veckors eftersläpning liksom dagligen. Trots det så är det ju många som kämpar ganska mycket nu med att upprätthålla de här beteendeförändringarna. Och det ser man ju inte bara i Sverige, man ser det i alla länder nu, att så här, den här följsamheten, den slackar efter ett tag. Så jag vet inte, vad tror du, Liv? Vad behöver vi göra för att beteendeförändringar, kanske både nu men inte minst då i klimatkrisen, ska bli mer långsiktigt bestående?
Det där är ju en 10 000 kronors frågan. Därför att mycket av det är ju sånt som kan vara svårt att konstruera. Men det man skulle önska är ju just det här att kollektivet ger sig till känna i liksom, så att den som har den här önskan verkligen känner. Och det har ju verkligen börjat hända också. Det har blivit mer inne, jag menar, grupper med klimatfokus växer ju. Men det tänker jag, det är superviktigt att känslan av att man är en av många. Och jag tror verkligen att var och en skulle kunna göra ett värderingsarbete med sig själv. Och fundera på, var står jag i de här frågorna? Vad är viktigt för mig? Liksom, och sen, är jag beredd att agera i enlighet med mina värderingar? Sen är det klart att man skulle ju önska att vi hade politiker som politiker och myndigheter som ställde sig bakom oss i det här och som gav oss samma tydliga stöd och riktning när det kom till klimatet. Men det är ju, det bygger ju på att vi röstar. Ja, men det är liksom en lång, dit kan man inte komma på beställning på något sätt.
Nej, precis. Och jag tror att du också lite får plocka upp bollen liksom från förra avsnittet. Så tror jag att det är så viktigt där. Och återigen kommer ihåg att något av det viktigaste vi kan göra i klimatarbetet är att agera gemensamt. Och att agera för att ändra förutsättningarna eller att ändra systemet, om vi vill kalla det det, så att det blir enklare för oss att, att leva på ett hållbart sätt. Så istället för att vi ska stå här och hålla hårt i våra värderingar och kämpa emot liksom motströms, så se om vi kan så här lägga den tid och kraft vi har på att gemensamt jobba för att ändra förutsättningarna. Och då är det ju mycket i att jobba för att liksom trycka på företag och politiker, eller liksom stötta mycket initiativ som kanske liksom jobbar för, vad vet jag, för liksom mer förnyelsebar energi eller ett mer hållbart jordbruk eller liksom sånt. Att det är kanske något av liksom det viktigaste vi kan göra i det där. Återigen att vi måste vara mera än konsumenter. Men sen så tror jag också att det är jätteviktigt att, för att också hitta den här liksom, både hitta den här positiva förstärkningen då, hitta liksom de här belöningarna, men också för att men för att också för att stärka sina värderingar. För jag tänker att våra värderingar, de stärks också när vi agerar i enlighet med dem. Det blir också så här förstärkt och blir belönande. Men där tror jag också att det är jätteviktigt att jobba med den här liksom anpassningen. Så att göra de här livsstilsförändringarna är viktiga verkligen av den anledningen. Att börja lite så här bygga om sitt liv så att ens liv blir liksom kompatibelt med så som världen kan komma att se ut efter klimatomställningen. Och där kan det ju till exempel vara en sån grej som kan vara jätte liksom tillfredsställande. Det kan till exempel vara att lära sig odla själv och lära sig mer om så här, hur funkar liksom hela så här, hur funkar ett ekosystem och vad kan jag liksom göra i det här, och känna att så här, men jag kan faktiskt försörja mig själv lite grann med den här maten som jag odlar, och ja, att liksom göra saker som hjälper till både att föra fokus liksom till vad vi ska göra mer av, och att liksom öka sin kompetens i det, att det också är ett sätt att få mer av den här positiva förstärkningen, men också av att rusta sig själv så att vi inte fastnar i den här undvikande fällan. Att vi bara ska undvika och sen hoppas på det bästa, och sen är vi helt slutkörda.
Vi pratade ju lite innan om det här med att alla de här olika statliga stöden som ges nu, att tänk att de hade innehållit lite gröna incitament mitt i allt. Liksom. Att ni får det här bidraget, men vi förväntar oss också att någon form av grön omställning på sikt. Liksom. Men man skulle ju kunna tänka sig att en del av de som har blivit permitterade kanske, och som faktiskt har fått mycket mer fritid nu med ersättning. Att det kan ju också vara det här som du säger, att lära sig odla. Det är en ganska bra tid för det nu. Och har man lite tid över så kanske det är en ganska trevlig sysselsättning de här dagarna när man liksom, trädgårdsarbete är ganska isolerat, socialt isolerat eller distanserat och så. Så att det kanske kan vara ett sätt att använda lite av den här tiden till att rusta sig för framtida kriser.
Ja, för att en sak som ofta är ett hinder för människor att göra den här liksom omställningen i sina egna liv, det är just brist på tid. Man vill göra massa grejer, men det är så jäkla svårt att få ihop med det så kallade livspusslet. Om man jobbar och sen så kanske man har barn och hushåll, och man, det ska städas och det ska diskas och det ska handlas och det ska nattas och det ska, och sen är man helt slut, och så ska man liksom upp på det också göra någon jäkla stor liksom förändring och lära sig odla eller lära sig liksom, vad vet jag, laga sina egna kläder. Alltså, så jag tror att tid är ju en eftertraktad resurs i vårt samhälle idag. Mm. Och nu har, och det är också så himla märkligt med den här coronakrisen, för att då är det ju en grupp i samhället nu som har mer tid kanske än någonsin, medan andra grupper sliter hårdare än någonsin. Så det är så här märkligt.
Mm.
Men så är det just nu. Så att, absolut, och man hade ju på något sätt... jag undrar vad som hade hänt om så här, de här korttidspermitteringarna hade kommit med det villkoret, eller åtminstone kommit med den uppmuntran.
Mm.
Jag vet inte. Visst, man brukar ju prata om att så här, liksom, så här, nej, men det hade inte varit politiskt möjligt. Men jag tänker att om det är någonting den här krisen har lärt oss, så är det ju att saker är möjliga.
Mm.
Och saker är politiskt verkligen möjliga också. Saker som vi aldrig trodde skulle vara politiskt möjliga. Det är det.
Och det finns en extrem förändringskraft.
Ja. Men oavsett vilken typ av beteendeförändring vi pratar om, så är det så här, vi måste få förstärkning med jämna mellanrum. Det vill säga, vi måste få någon slags känsla av att det vi gör är tillfredsställande, är roligt, leder till önskat resultat, är meningsfullt. Någonting som lite så här fyller på vår motivation. Det är liksom så här grunden till att orka med i det långa loppet. Får vi ingen förstärkning alls, då kommer vi till slut att lägga ner.
Mm. Så det viktiga blir ju på något sätt att försöka hitta det som förstärker klimatvänliga beteenden.
Och att inte fastna i bara det här vad vi ska undvika, utan att verkligen titta på så här, men vad är det vi ska göra, vad kan jag fortsätta göra och hur kan jag liksom börja anpassa livet till det och rusta mig till det. Och när vi pratar om kanske vad vi som individer kan göra, så återigen är det kanske inte konsumtionsvalen som är det viktiga, utan hur vi gemensamt kan jobba för att ändra förutsättningarna för oss, eller ändra kontexten för oss.
Jag tänker att en ledstjärna är generellt i all form av beteendeterapi, som ju är vad vi jobbar med. Det är ju att det är bättre att gå mot saker, till saker, än att gå ifrån.
Mm.
Och ska vi göra det här som vi började med, hålla i och hålla ut, så måste vi vara på väg mot saker som vi vill till. Snarare än att gå ifrån saker som vi vill bort ifrån. För riktning framåt är alltid en mycket mer positiv riktning.
Ja. Håller helt med.
Vi kanske sätter punkt för idag då.
Det tycker jag att vi gör. Tack så mycket för idag.
Tack för idag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.